Välkommen till Skånes taltidning nummer 47 2018. Med utgivningsdag fredag den 23 november. Solen gick upp 7.56 i morse och går ner igen redan 15.50. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Fler filmer skulle kunna syntolkas om filmbolagen bara ansökte. För pengar finns så det räcker och blir över.
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden försvinner. Region Skåne får en ny politisk organisation.
Biblioteket i Kävlinge ska bli mer tillgängligt. Statliga pengar betalar för ledstråk och kontrastfärger.
Synskadad skånska får rätt till särskilt boende.
Men synskadad IT-konsult kunde inte använda Försäkringskassans webbplats som än en gång dras inför domstol.
En taktil knappfilm på mobilen ska underlätta för shoppingsugna.
Bättre färdtjänst och bättre rehabilitering, några av kraven när SRF Skåne hade höstmöte i helgen.
Öppnat och stängt med krogar, kaféer och kläder.
Så håller du enkelt reda på strumporna i tvätten. En av våra läsare delar med sig av ett vardagstips.
Kärlek och spänning blir det sen. Månadens talbokstips kommer från Kristianstad.
Och evenemangstips därpå med julmarknader och julkonserter.
Och kalendern med kungadöd och köldrekord.
Så anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne på tavlan. Och allra sist kommer redaktionsrutan.
För 12 år sedan kom den första svenska DVD-filmen med syntolkning. Senare Kungen heter den och sen har utvecklingen gått framåt. I år förses 13 svenska filmer och 12 utländska med syntolkningsspår. Men Svenska Filminstitutet skulle kunna ge stöd till betydligt fler syntolkade filmer, bara de fick in ansökningar. Thomas Johansson är handläggare på Svenska Filminstitutet.
Ja, vi skulle säga att vi beviljar i princip alla ansökningar vi får in. Så att vi har inte i någon större utsträckning behövt liksom sovra bland ansökningar. Utan vi beviljar och vi har liksom haft pengar till att bevilja för de projekt som har sökt.
Har ni mer pengar som ni inte liksom gör av med för att det är för få som söker?
Ja, det finns ju en lite större pott som ju inte går åt i dagsläget. Vi har liksom budgeterat för en lite större mängd filmer än så här. Så förhoppningen är väl att de ska kunna användas och balanseras över till ett annat verksamhetsår. Och kanske användas om efterfrågan blir och produktionen blir större.
Hur många filmer till är det ni skulle kunnat göra i år?
Ja, det har jag faktiskt inte alls i huvudet. Jag har inte studerat budgeten ännu. Men det skulle säkert utan problem rymmas åtminstone 5 eller 10 titlar till. Det skulle jag nog tro.
Vet du vad det beror på att inte fler söker då?
Jag tror att väldigt mycket handlar just om den här rent praktiska problematiken som handlar om att filmerna i sig, i alla fall de största amerikanska filmerna, är väldigt omgärdade av högt säkerhetstänkande. Det kombinerat med att de filmbolag som jobbar i Sverige har otroligt slimmade organisationer och de har helt enkelt ganska lite tid att jobba med sånt som de inte redan gör. Så de två faktorerna i en kombination skulle jag säga är de viktigaste hindret för att fler projekt genomförs.
Under det här året så ger Svenska Filminstitutet stöd till 25 filmer som syntolkas. Varav drygt hälften är svenska filmer och det innebär att flertalet av de svenska stora och medelstora filmerna också blir syntolkade med nedladdningsbart ljudspår i någon app som till exempel MovieTalk. Och att all film i framtiden skulle vara syntolkad, det är någonting som Thomas Johansson tycker skulle vara bra. Men det finns en hel del hinder.
Det vore ju naturligtvis önskvärt. Det tycker nog både vi och brukargrupperna. Men dels så har vi ingen lagstiftning i Sverige som tvingar fram en sån tillgänglighet. Det finns mycket skarpare lagstiftning till exempel i Storbritannien än vad det gör i Sverige. Och där har man också ett betydligt större antal. Sen finns det när det gäller den utländska filmen en massa rent praktiska problem som gör att det helt enkelt är svårare att hinna göra den här typen av tillgänglighetsåtgärder. De är stora amerikanska filmer, till exempel omgärdade med oerhört mycket säkerhetstänk. Man får inte liksom ge ut ett påseende material till vem som helst, till exempel en syntolk i Sverige, utan mycket liksom stor problematik. Och plus att de ofta är att det är själva produktionsprocessen fram till en svensk premiär av en stor utländsk film kan vara otroligt snabb och forcerad. Så det har rent tidsmässigt ibland varit väldigt svårt att få till där.
Men en skarpare lagstiftning hade gjort att det hade funnits mer syntolkad film i Sverige?
Ja, det är väl åtminstone en hypotes sådär att i samma ögonblick som det finns en bestämmelse som man har och liksom foga sig efter, så är det ju troligt. Nu bygger det ju trots allt väldigt mycket på att det finns en god vilja och liksom praktiska förutsättningar för att det här ska göras. Och som sagt, Filminstitutet är ju, vi står ju som i princip ensam finansiär till den här typen av projekt. Det betyder alltså att man kan ju söka pengar för allt som kostar när det gäller framtagning och uppladdning av ljudspår då.
Utvecklingen har gått snabbt framåt från det att den första DVD:n med syntolkningsspår kom 2006. Inte minst genom projektet Tillgänglig film.
När sen den visningstekniken på bio allt mer gick över till att bli digital, så fanns det ganska tidigt idéer om att det skulle kunna öka tillgängligheten även för syntolkad film. Då fick Filminstitutet ett regeringsuppdrag tillsammans med Post- och telestyrelsen att se på de möjligheterna att utveckla tekniska lösningar för att tillgängliggöra syntolkad film. Och det här sammanföll också med, vilket man inte visste när uppdragen började, med utvecklingen av smarta mobiltelefoner. Så att det som liksom blev det slutliga produkten, eller vad man ska säga, resultatet av det här regeringsuppdraget som avslutades 2015, var en teknisk lösning med applikationer för uppspelning av syntolkade ljudspår. Framförallt på bio, men även för hemmabruk då.
Har det hänt någonting med själva syntolkningarna om du ser tillbaks en tid? Det sätt man syntolkar på?
Det som har hänt, som säkert har påverkat en aning i alla fall när det gäller innehållet, det är ju att det har kommit fler aktörer. Då när intalad syntolkning till exempel för DVD var nytt, då fanns det väl i princip två företag som jobbade med det här. Nu har det tillkommit några aktörer till, både som är renodlat specialiserade på syntolkning, både av film och annan kultur, men också företag som har en tydligare förankring i den svenska filmbranschen, men som också har börjat jobba med att ta fram syntolkning. Och det tror jag kan påverka lite grann. Att olika tolkar, olika bolag kan ha lite olika infallsvinklar på hur man tolkar och hur man väljer och vad som ska lyftas fram och så.
Är det något nytt som händer framåt när det gäller syntolkad film?
Nej, det som vi ju jobbar löpande med, det är ju att dels så vill vi ju fortsätta att stödja själva teknikutvecklingen, så att de här applikationerna och tekniken, att den blir mer både användarvänlig men framförallt driftsäker, vilket har varit en kritik som har funnits under de här åren som den har funnits då. Men sen är ju verkligen vår vilja och ambition att utbudet ska öka, och då ska man ju också veta att vi har ju andra grupper än synskadade vars behov vi också ska försöka tillgodose, till exempel dyslektiker och andra personer med lässvårigheter som skulle vara oerhört betjänta av om det fanns fler utländska filmer med upplästa undertexter till exempel.
Det sa Thomas Johansson, som är handläggare på Svenska Filminstitutet, och reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd försvinner, och ansvaret för bland annat synenheterna och Skånes taltidning flyttas till den nya psykiatrinämnden. Det beslutade regionstyrelsen i förra veckan att föreslå regionfullmäktige. Det nya alliansstyret i Skåne vill också att handikappberedningen skrotas. Den har till uppgift att samordna genomförandet av det funktionshinderspolitiska programmet i regionen. I regionstyrelsens förslag till ny politisk organisation från och med nästa år försvinner också flera andra nämnder. Maktskiftet innebär också stora förändringar i hur sjukvården ska styras. Regionstyrelsen vill att de geografiskt indelade jätteförvaltningarna SUS, SUND och KRY skrotas efter bara 4 år. Alla skånska sjukhus får istället egna styrelser som får verka på regionfullmäktiges uppdrag och med de resurser hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om. Samtidigt bildas en ny nämnd som bara har hand om primärvården, alltså framförallt vårdcentralerna. Ett uttalat syfte är att få till en plattare organisation där vårdpersonalen får lättare att föra fram tankar till chefer och politiker. Samtidigt minskar antalet politiker i nämnderna något. I regionstyrelsen reserverade sig Socialdemokraterna. De välkomnar den nya nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel, men är rädda för att de nya sjukhusstyrelserna leder till minskat samarbete och att de kan vara ett första steg mot utförsäljning av sjukhus. Också Vänsterpartiet reserverade sig och befarade även de att sjukhusen kommer att samarbeta mindre. Också Miljöpartiet fruktar en splittring av sjukvården. Inte heller Sverigedemokraterna ville ha de nya sjukhusstyrelserna, men uttryckte å andra sidan sitt gillande över den nya psykiatri-, hab- och hjälpnämnden. Regionstyrelsen beslutade också om en skattehöjning på 49 öre per 100-lapp. Pengarna ska satsas på vården och kortare köer och på kollektivtrafiken, medan besparingar ska göras på administration och annan verksamhet. Den 27 november tar regionfullmäktige beslut om budgeten och den nya politiska organisationen. Exakt vad de olika nämnderna ska göra bestäms i ett reglemente som fullmäktige beslutar om den 10-11 december.
I Kävlinge ska biblioteken satsa på bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Statens kulturråd har delat ut pengar till olika projekt i satsningen Stärkta bibliotek. Och just Kävlinge fick 800 000 kronor till att göra framförallt Löddeköpinge bibliotek mer tillgängligt. Sanna Friis är bibliotekschef i Kävlinge kommun.
Jag blev jätteglad och nästan svindlar, för det är så mycket pengar som vi kan använda till så bra grejer. Så jag är jätteglad.
Vad ska ni använda pengarna till?
Vi har sökt pengarna för att utveckla tillgängligheten på främst Löddeköpinge bibliotek. Och jobba lite med anpassningar av lokalerna så att det ska bli lite lättare att hitta och kunna klara sig själv i lokalen.
Om man är synskadad, hur kommer man att märka av det då?
Vi kommer att ta kontakt med handikapprådet i kommunen och få lite hjälp, tänker jag, kring vilka anpassningar som är bäst att göra. Men spontant så tänker jag på kontraster så att man kan hitta lättare och kanske göra liksom ledspår fram till disk och bättre skyltning med taktila skyltar och kanske punktskrift också, så att man kan lättare hitta det man söker efter. Vi vill verkligen utveckla miljöerna för personer med olika typer av funktionsvariationer och göra det lättare att hitta i lokalen. Så jag hoppas att det ska bli bättre i alla fall än vad det är idag.
Ja, tillsammans med Kristianstad bibliotek fick Kävlinge bibliotek mest pengar i Skåne denna omgången av utdelning från Kulturrådet. Det är den andra utdelningen under året då 13 skånska kommuner fick dela på tillsammans 5,5 miljoner kronor som de har valt att satsa på olika projekt. I Kristianstad satsar man till exempel på att starta ett digitalt lärcentra med en anställd projektledare. Och här handlar det om att minska det digitala utanförskapet, enligt Magdalena Jeppsson som är tillförordnad bibliotekschef. Men i Kävlinge kommer man att påbörja arbetet efter årsskiftet. Och för att det ska bli så bra som möjligt så kommer både olika organisationer som till exempel SRF att kontaktas för synpunkter, men också handikapprådet i kommunen, säger Sanna Fris.
Vi kommer att ta kontakt med dem och förmodligen eller förhoppningsvis få personer där som kan hjälpa oss lite med planeringen. Och det finns ju inte standarder på allting idag heller som har med anpassningar att göra. Men det finns ju rekommendationer och vissa standarder och vi hoppas kunna få hjälp så att vi verkligen följer dem i anpassningen av lokalen.
Det finns ju två bibliotek i Kävlinge kommun. Kommer det att hända någonting på Kävlinge bibliotek också?
Ja, det kommer det ju göra. Det ska ju byggas ett nytt medborgarhus i Kävlinge. Och i det medborgarhuset så kommer biblioteket att inrymmas på bottenplanet. Och där kommer vi ta hänsyn till de här frågorna i grundplaneringen av den nya lokalen. Så att, vi hoppas att vi ska kunna inom ett par år ha två stycken bibliotek i kommunen som verkligen tar hänsyn till tillgängligheten.
Hur kommer det sig att ni satsade på det här när ni då sökte pengarna? Att ni bestämde er för att det var det ni ville göra?
Ja, det är ju en av våra störst prioriterade grupper för biblioteksverksamheten. Det är ju personer med olika funktionsvariationer bland annat. Och vi tycker att det är egentligen en fråga som är ganska lågt prioriterad i samhället, upplever det som. Vi vill se till att vi som offentlig verksamhet uppfyller de behov som finns hos den här målgruppen.
Och två år kommer arbetet med att göra Löddeköpinge bibliotek mer tillgängligt att pågå. Bibliotekschefen Sanna Fris intervjuades av Åsa Kjellman Risi.
En synskadad kvinna i Landskrona får rätt till särskilt boende efter att ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Landskrona kommun och omsorgsförvaltningen som gjorde utredningen tyckte att det räckte med hemtjänstinsatser för den äldre kvinnan. Den 83-åriga kvinnan vände sig till Landskrona kommun när hennes fysiska och psykiska allmäntillstånd blivit så dåligt att hon ville få en lägenhet i ett särskilt boende, det skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt ansökan hade hon så stora svårigheter att hon behövde tillsyn dygnet runt. Hennes syn hade också försämrats och hon är nästan blind på ena ögat och har nedsatt syn på det andra. Förvaltningsrätten håller inte med kommunen och anser att för att kvinnan ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå så har hon rätt till särskilt boende.
Försäkringskassans webbplats hamnar än en gång i rätten på grund av bristande tillgänglighet. Den synskadade IT-konsulten Gabriel Tekin kunde inte använda den för att ansöka om aktivitetsstöd och tvingades be en anhörig om hjälp. Och det blev fel. Han gick miste om 3 månaders ersättning. Nu överklagar han sitt ärende till förvaltningsrätten. Det berättar Närkes Alejandra. Som vi berättat tidigare blev Försäkringskassan i höstas fälld i tingsrätten för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Då handlar det om att en synskadad kvinna inte kunde söka föräldrapenning på deras nya hemsida. Diskrimineringsombudsmannen överklagade sen sin vinnande dom till hovrätten eftersom man ville ha en högre diskrimineringsersättning och en tydligare skrivning i detta pilotfall. Den domen har nu också överklagats av Försäkringskassan. Hovrätten har redan beviljat prövningstillstånd.
Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba utvecklar taktila knappar för mobiltelefoner som ska underlätta för shoppingsugna synskadade. Projektet kallas Smart Touch och är ett samarbete med Tsinghua-universitetet. Själva produkten består av en silikonfilm med 3 tunna taktila knappar som fästs ovanpå mobilskärmen. Filmen kommunicerar sedan med speciella versioner av Alibabas appar Taobao, världens största näthandelssida, och Alipay, deras app för betalning. Knapparna gör olika saker i de olika apparna men hjälper till med saker som att gå framåt, bakåt, bekräfta och så vidare. Silikonfilmen, som ska kosta under 1 krona att producera, ska distribueras gratis i Alibabas fysiska butiker i Kina vid lanseringen någon gång nästa år.
En antagen budget som inte är helt i balans och krav på bättre fungerande färdtjänst. Ja, det var något av det som togs upp på SRF Skånes höstmöte, representantskapet, i Hässleholm i helgen som gick. Ett möte där dövblinde Torbjörn Svensson stod fram som en förebild för synlighet. Maria Torstensson är SRF Skånes ordförande och så här säger hon om vad det var som var det viktigaste intrycket från mötet.
Naturligtvis att medlemmarna hade samma åsikter som oss i styrelsen om hur vi skulle lägga upp vår verksamhet för nästa år. Det är grundläggande för att någonting ska bli bra, det är att alla vill jobba åt samma mål.
Nej, det var inga misshälligheter eller stora diskussioner kring beslut som togs på SRF Skånes höstmöte som leddes av SRFs ordförande Håkan Thomsson.
Den här verksamhetsplanen har ju varit utskickad och den har ett antal rubriker. Så min fråga är det okej att vi går igenom den på det sättet att jag säger rubriken?
I verksamhetsplanen för 2019 står bland annat att SRF Skånes huvudfokus i påverkansarbetet utåt ska ligga på färdtjänst, kollektivtrafik, rehabilitering och habilitering plus arbetsmarknad. Och SRF Skåne har en rad krav på fungerande färdtjänst, samordnade kvalitetskriterier, utbildning av både telefonpersonal, chaufförer, tåg- och busspersonal med flera, liksom på högkostnadsskydd för färdtjänsten, fungerande ledsagning vid resor och god tillgänglighet på stationer.
Ja, då gör vi så. Ingen däremot? Nej.
De 48 röstberättigade ombuden sa ja till detta, liksom till hela verksamhetsplanen. Och en av mötets riktigt omfattande diskussioner gällde just situationen på tågstationer.
Jag tycker ju att de skulle tista och slika ner de här skärmarna som människor som ser läser på. Vi hamnar ju precis i den situationen.
Jo, jag bara tänkte inte i ett större perspektiv, så det är viktigt att vi tänker på vad vi accepterar. Det gäller också mot Skånetrafiken som hänvisar gärna till appar för oss som inte ser.
Varför inte gå in för att få en vettig ledsagning? En ordentlig ledsagning på alla stationer skulle hjälpa.
Jag tänkte så här. Det går ju en massa ordningsvakt, åtminstone knutpunkten i Helsingborg. Och varför inte ge dem en uppgift om jag kommer med min vite käpp och frågar om hjälp?
Mycket missnöje ventilerades, men mötesordföranden Håkan Thomsson kunde också berätta om SRFs arbete centralt när det gäller till exempel utrop på stationer och de så kallade pratorerna som knappt går att hitta i de fall de finns.
Vi från SRF sa ju blankt nej till att liksom ersätta högtalarutropen med något annat. Om det inte var tillräckligt bra, men så ville i alla fall Trafikverket göra ett försök någonstans. Och då valde man ju olyckligt för er Skåne. Och där skulle man då sluta ropa ut tågen och istället så skulle man ställa ut sådana här operatorer.
När det gäller medlemmarna vill SRF Skåne satsa på ledarhundsverksamhet, barn- och föräldraverksamhet samt kultur och fritid. En ytterligare ombudsman kommer att anställas efter nyår. Och en annan viktig fråga i verksamhetsplanen gäller relationen till synenheten som SRF Skåne menar måste förbättras. Ordföranden Maria Torstensson säger så här.
Som det ser ut idag så ska ju rehabiliteringen gå genom synenheten. Som vi vet så fungerar inte det helt optimalt. Det behövs mer än synenheten och Synskadades Riksförbund är en del av en rehabilitering. Folkhögskolorna kan också vara en del i rehabiliteringen. Bara att träffa andra är en stor fördel för att man lär sig av andra på ett mycket bättre sätt än att någon sitter och säger hur man ska göra allting. Utan ibland måste man få sitta och prova och öva och komma på saker själv eller med hjälp av en kompis eller kamrat som sitter bredvid en.
Budgeten för SRF Skåne, den ligger på minus med 243 000 kronor. Budgeten klubbades visserligen utan diskussion, men orosmolnet är att en stor bidragsgivare, Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län, har minskat bidraget och menar att SRF Skåne bör använda sitt kapital istället. Anders Mordell är SRF Skånes kassör.
Under de senare åren har han fått lite drygt 1 miljon kronor per år. Det är alltså, om inte hälften av våra intäkter så åtminstone 40-45% av intäkterna. Och för det här året hade vi då budgeterat med att vi skulle få 1,1 miljoner av dem. Nu visade sig då här för inte alls så länge sedan när de fattade beslut i den här stiftelsen att vi inte, de tyckte inte att vi skulle få 1,1 miljoner längre, utan de tyckte att vi skulle få 500 000 i år bara.
Det budgeterade resultatet, nettoresultatet, går ju rejält back. Nu togs ju budgeten ändå. Men varför är siffrorna inte positiva?
Ambitionen vi har, de aktivitet vi vill genomföra och det intressepolitiska arbete vi ska jobba med under året kostar nu lite mer än vad vi räknar med att få i olika typer av anslag och bidrag. Det är inget jättestort underskott att budgetera med egentligen, och så har vi ju möjligheter i viss utsträckning att begära extra anslag från Synskadade Stiftelse Skåne till exempel för att täcka upp underskott i viss utsträckning.
Men en av de huvudsakliga bidragsgivarna har alltså minskat det de delar ut ganska ordentligt.
Ja, det är alltså den här stiftelsen som heter Stiftelsen för synskadade i för detta Malmöhus län. Så tycker de att vi har för mycket buffert egentligen, vilket jag har försökt förklara nu för dem att vi inte alls har. Vi har en buffert som egentligen inte räcker mer än ett år om vi får strypta bidrag helt och hållet. Det menar jag på att det måste man rimligtvis ha i en sån här typ av ideell verksamhet som helt förlitar sig på olika typer av bidrag och anslag som vi inte kan kontrollera.
Om du blickar lite längre framåt så måste det finnas täckning där också.
Ja, så om de fortsätter att ha bidragen på den nivå som de har nu tagit på 2018 så kommer vi att måste begränsa vår verksamhet helt enkelt om vi inte kan hitta alternativa finansieringskällor, för att vi kan ju som inte använda våran buffert mer än enstaka år, som till exempel i år kommer vi behöva använda den på grund av det här reducerade bidraget. Men reducerar de bidraget liksom kontinuerligt framåt, då kommer vi få problem och då måste vi liksom förändra någonting.
Anders Mordell, SRF Skånes kassör. Ett mycket uppskattat inslag under höstmötet var ett föredrag av Torbjörn Svensson, den dövblinde man som i somras paddlade över Öresund för att sätta fokus på dövblindas situation. Med avväpnande humor berättade han om hur han vänt sin situation från negativ till positiv. Och i det ingår att svara på frågor från folk som hör av sig. Till exempel, hur har dövblinda sex?
Tack för din mail. Jag ska försöka besvara det så gott jag kan. Ett, vi måste hitta någon som vi ställer upp. Två, om du kan så märk ut kroppdelarna med punktskrift. Tre, om möjligt, lägg ett ledstrak till personen. Fyra, får du lov att ta med dig ledsagar så gör det.
Och SRF Skånes ordförande Maria Torstensson, själv blind efter en ridolycka, menade att Torbjörn Svenssons jävlar anamma var en bra förebild även när det gäller att nå ett av föreningens delmål, att öka medlemsantalet med 15%.
Jag tror absolut att det är möjligt. Det är jättesvårt, men det ligger på oss i föreningen naturligtvis, i distriktet, men även i lokalföreningarna. Och är det så att vi syns mycket ute, det pratades också mycket om idag, att vi måste synas mer och så. Och det pratade Torbjörn också om, att vi måste visa att vi kan saker och ting. Och det kan få fler medlemmar att komma till oss för att de inser att okej, att bli medlem där kan ge positiva effekter. Att man kan känna att man klarar av mer saker. Det behöver inte vara att det är bättre aktiviteter eller roligare aktiviteter i lokalföreningar, utan det är nog mycket vår attityd utåt och hur vi syns.
Ett av de mest synliga ställena är YouTube.
Christer H. Persson från SRF Helsingborg Höganäs. Han har sin idé om hur den synligheten kan ordnas. Ut på nätet, menar han.
Det finns miljoner människor som sitter varenda dag, varenda minut och tittar på YouTube. Och det finns hur mycket som helst roligt och spännande och tokigt att titta på. Och där kan och ska vi synas, där folk kan se vilka problem vi har, vilka möjligheter till lösningar det finns för oss synskadade. Även om vi själva inte kan se vad som händer på skärmen, så kan ju alla andra se det. Det finns hur mycket som helst man kan göra på YouTube.
Har du själv tänkt göra någon med dig själv?
I Helsingborg har man en ny fin klocka utanför den stationen som är utbyggd. Men den sitter så högt upp i luften så jag kan ju inte se den om man har glömt att ställa dit någon stege. Så min YouTube-film är då när jag kommer gående med en stege på axeln och så frågar min kompis, men hej Christer, vad ska du göra? Jag ska bara gå och se vad klockan är.
Ska du göra den?
Så fort jag hittar någon som kan liksom filma och regissera och göra det så ska jag gå och bära stegen. Det finns många ställen jag kan bära stegar på. Det finns massor med skyltar som sitter uppe i himlen. Och vi kommer inte upp och kan se vad det står på tavlan.
Avslutade Christer H. Persson från SRF Helsingborg Höganäs på SRF Skånes representantskapsmöte i Hässleholm i helgen som gick. Reporter där var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har Fenix Café och Bistrå öppnat igen efter renovering. Adressen är Östra Storgatan 69.
I Lund har Hercules Bar stängt efter 20 år på Stortorget. Fastighetsägaren vill använda lokalen till annat.
Och i Malmö har klädkedjan MQ stängt butiken på Södra Tullgatan 3. Kvar finns de i köpcentren Hansa och Triangeln.
Och på Södra Förstadsgatan 5, alltså lite längre ner på samma gågata, har danska klädkedjan Samsö och Samsö stängt sin enda butik i Skåne. Den närmsta finns nu i Köpenhamn.
I Malmö har Axelssons gymnastiska institut stängt sin lokal för bland annat fotvård på Grönegatan 10. Axelssons spa på Stortorget 9 finns kvar.
I Malmö har den skånska sushi-restaurangen Rå Epok öppnat på Sergels väg 13B, bredvid pizzerian Via Napoli i restaurang B4s tidigare lokaler i Slottsstaden. I Helsingborg, Lund och Ängelholm finns det redan restauranger i samma kedja.
I Höganäs återstår en vecka av öppethållande för keramiken Klase, eller Klas-Göran Klasson. Sista november stänger han sin butik som funnits på Bruksgatan 29 i Höganäs sedan 1965.
I Helsingborg har Hotell Helsing vid Stortorget varit stängt för renovering och nu öppnat igen under namnet The Vault Hotel, alltså valvet. Vilket passar bra eftersom det tidigare varit bank i de pampiga lokalerna. I själva bankvalvet finns numera en spa-avdelning.
Med enkla knep kan vardagen bli lite lättare. Vi har samlat några vardagstips från synskadade i Skåne som vill dela med sig till andra. När man tvättar kan det till exempel vara en utmaning att hålla reda på vilka strumpor som hör ihop och vems strumpor som är vems. Det har Anna Jakobsson från Osby hittat en lösning på.
Ja, det har jag. Det är ju så att både jag och min sambo är synskadade. Och när vi har tvättat strumpor, och om det skulle ligga strumpor i en stor hög, så är det ganska svårt för oss att hålla koll på vilka strumpor som hör ihop med varandra och vilka strumpor som tillhör vem. Så det vi har gjort är att vi har köpt gummisnoddar i olika färger. Så att jag har rosa gummisnoddar och min sambo har blå eller gröna gummisnoddar. När man tar av sig ett par strumpor och lägger i tvätten så tar man en av sina gummisnoddar och lindar runt strumporna. Och sen när de är tvättade och torra och ska sorteras in i strumplådan så läser vi av med färgindikatorn på gummibandet vems strumpor det är. Så att de hamnar i rätt persons strumplåda.
Mm. Gummibandet sitter på under hela tvätten och håller för det då?
Det gör det. Vi har haft dem sedan i höstas och vi har ganska många gummiband och inget av dem har gått sönder. Så att de är töjbara och bra.
Är det några speciella gummisnoddar då?
Ja, det är en speciell sort som faktiskt kallas för strumpsnoddar. Så det är bara att söka på nätet eller så efter strumpsnoddar så hittar man dem och kan beställa i olika färger då.
Då får man trycka färgindikatorn på gummibandet då, helt enkelt?
Ja, precis.
Blek, lila,
ja, den förstår inte riktigt det här med färgerna ibland, men vi vet skillnaden i alla fall. Mm.
Blek lila, då var det dina strumpor då?
Då var det mina strumpor.
Okej.
Ja.
Titta, ja. Mm. Så enkelt kan det
så
vara.
Så enkelt kan man göra ett vardagstips.
Ja.
Det sa Anna Jakobsson, och på slutet anade vi också lite av sambon Robert Balte, och bägge är alltså bosatta i Osby. Ja, så enkelt kan man göra ett vardagstips. Har du något knep du skulle vilja dela med dig av? Hör gärna av dig och berätta. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan, sist i tidningen.
Fäder och makar som inte är de som de utgör sig för att vara. En domare som missbrukar sin ställning grovt och en mors livshistoria. Ja, det är några av ingredienserna i november månads boktips som kommer från Stadsbiblioteket i Kristianstad. Ordet går till Stefan Sjölund.
Då tänkte jag inleda med Lena Ebervall och Per E. Samuelsson, Domardansen. Ebervall och Samuelsson kommer här med ytterligare en roman om stora medialt uppmärksammade historiska rättsfall. Tidigare har de skrivit om Olle Möller, dömd för mord mot sitt nekande, om den så kallade bombmannen Lars Tingström, Haijby-affären på 50-talet och om förskingringen av Florence Stevens arv, Huseby bruk. Domardansen är en berättelse om hur den omyndigförklarade arvtagaren till en förmögenhet i princip ställs på bar backe av sin förmyndare, en karismatisk domare. Det är en berättelse om maktmissbruk och rättsröta som fortgår från 30-talet till 50-talet och där maktens män håller varandra om ryggen. Misshagliga personer som ställer för många besvärande frågor och anklagar fint folk för brottsligt förfarande, de förklaras sinnessjuka och låses in på Beckomberga mentalsjukhus utan några större åthävor. Det är överhuvudtaget skrämmande att läsa hur pass maktlösa människor var när myndigheterna satte den sidan till på den här tiden. Det är svårt för en nutida läsare att begripa hur långt man kunde gå för att skydda sina juristkollegor. Som tidigare bygger makarna Ebervall och Samuelssons bok på gediget forskande i domstolsprotokoll och annat arkivmaterial. Av naturliga skäl har de fått beskriva personer, händelser och sätta ord i huvudpersonernas munnar ur fantasin. Men som tidigare är det mycket intressant och spännande.
Hur är det? Det verkar nästan som att det finns en röd tråd genom alla deras böcker, människor som på olika sätt fastnar i rättsaffärer.
Ja, det verkar ju vara det. Fast innan så till exempel Lars Tingström eller Olle Möller, då har de ganska mycket sympati läsa in liksom, för de som är drabbade. Men här har jag inte märkt det, för den här rådmannen, domaren, han framstår som en väldigt ful fisk i den här boken. Och det är fler som han lurar. Det blir hans fall till slut också. Mm.
Och därifrån till vad?
Dennis Lehane, en äkta man, utgiven i februari som talbok. Så den är inte sprillans ny, men det har inte tipsats om den innan. Och boken inleds med en scen som där huvudpersonen Rachel Childs, journalist, avfyrar en revolver ombord på en båt. Träffar sin äkta man i bröstet varpå han faller över bord efter att ha sett den i ögonen och mimat orden "Jag älskar dig". Och det är en ganska dramatisk inledning får man säga. Därefter förs vi tillbaka till Rachels barn och ungdomstid och de händelser som lett fram till den här scenen då i början. Rachel växer upp tillsammans med sin mamma och mamman har aldrig talat om för henne vem som är hennes far. Rachel minns svagt någon manlig figur från 3-4 års åldern när han försvann, men hennes frågor har hela tiden viftats undan. Och mamman hinner dö utan att tala om för henne vem som är hennes dagars upphov. Och den första delen av boken handlar om jakten på Rachels biologiska far. Sen vågar jag tyvärr inte berätta så mycket mer om hur det går med den här jakten på fadern och vilken inverkan det får på resten av berättelsen. Men man kan säga att det här med fadersjakten, det är som en berättelse i sig och att själva romanen fortsätter i ytterligare 2 avsnitt. Eller avdelningar då.
I samma bok.
Ja, i samma bok, ja. Men med undantag för den här korta scenen i början så berättas handlingen kronologiskt och persongalleriet är inte stort eller svårt att hålla reda på.
Spänningsroman, thriller, deckare, något helt annat?
Spänningsroman får man ju säga, men det bygger ju upp så att säga. Så i slutet är det ju rätt så mycket action, det är det. Men det är ju liksom lite mer krypande då i början, det här med fadersjakten och sen så. Ja, jag kan ju säga lite. Nästa del där hon misstänker att den mannen hon gift sig med inte är riktigt vad han utser sig för att vara. Och sen så då den sista delen som går mer mot den här pistolskjutningen i början.
Och därifrån till grannlandet på andra sidan Kölen, Norge.
Just det, grannlandet Norge, ja. Och det är Kjell Ola Dahl som har skrivit tecknamn Hilde. Och den går så här. Oslo i nutid. Ett judiskt smycke dyker upp till försäljning och en äldre kvinna känner igen det som sitt eget. Något som försvann för länge sedan. Oslo 1942. Den unga judinnan Ester är kurir för motståndsrörelsen. Hon blir förrådd men lyckas fly över gränsen till Sverige. I Stockholm får hon arbeta på norska legationen och där blir hon kontaktperson för Gerhard. Och Gerhard, han är en hjälte inom motståndsrörelsen men han har tvingats fly till Sverige, anklagad för mord på sin hustru Åse. Åse och Ester, de var väninnor och Ester vet inte riktigt vad hon ska tro om Gerhards skuld, men de dras ändå till varandra där i främmande land. Och efter en tid i Stockholm då Ester observerat Gerhard tillsammans med personer tillhörande andra länders underrättelsetjänst, så skuggar hon honom på väg till ett hemligt möte. Hon möts av ett hus som står i brand. Gerhard har omkommit i lågorna. Likväl dyker Gerhard upp i Oslo i mitten av 60-talet. 25 år senare och säger att han vill ha kontakt med sin och Åses dotter som har växt upp i en fosterfamilj och nu läser på universitet. Är det bara umgänge med dottern som lockar eller är han egentligen ute efter något annat? Det här är Kjell-Ola Dahls femte bok översatt till svenska och de fyra tidigare kriminalromaner som utspelar sig i nutid.
Och kallar du detta också för en kriminalroman?
Ja, eller spänningsroman. Jo, folk gör ju kriminella saker hela tiden i boken, får jag säga. Men en del görs ju under krigstid och i krig och kärlek är allt tillåtet, sägs det.
Det var dina tips och sen är din kollega Karin Gustafsson inte här, men du har hennes tips också.
Det har jag och vi går över till Holländan av Birgitta Bergin. Huvudpersonen Karin bor med sin familj, man och två barn, i Bryssel. Hon är tillfreds med sin tillvaro, men denna brakar samman när hennes far dör. Han var inte hennes riktiga far och hon upptäcker att hennes liv bygger på lögner och hemligheter. Hennes mor vägrar att tala om det förflutna. Karin blir besatt av att ta reda på vem som var hennes far och varför han lämnar familjen. Detta för att veta vem hon själv är. Hon säger upp sig från sitt arbete och flyr till familjens sommarhus. Här börjar hennes sökande efter sanningen. Det visar sig att hennes far Isur levde dubbelliv. Han hade en familj i Sverige och en i Holland. Han var jude och starkt präglad av sina fasansfulla erfarenheter av förintelsen. Berättelsen i boken växlar mellan de olika tidsperspektiven. Isurs upplevelse under kriget, Karins barndom i 60-talets Halmstad och nutiden. Karin får till slut hela bilden klar för sig.
Och så den sista boken som blivit rätt rejält uppmärksammad på sistone.
Ja, det är den inte helt okände Jonas Gardell som har skrivit Till minne av en villkorslös kärlek. Jonas Gardells nya roman En släktkrönika om en familj och som han säger en hyllning till den villkorslösa kärleken. Denna finns framförallt mellan modern Ingegerd Gardell och sonen Jonas. De sluter ett förbund när han föds och hon inser att hon måste överleva för att den här kraken ska klara sig. Dessa två står i centrum för berättelsen. I synnerhet är det Ingegerds liv som skildras. Hon föds in i en frikyrkofamilj på 1920-talet och hennes uppväxt och liv präglas av de begränsningar som gällde för kvinnor då. Men hon är en stark kvinna med stort frihetsbehov. Hon gifter sig med Bertil. De är båda akademiker och jämlika till en början. Men efterhand som barnen kommer blir Ingegerds liv allt mer begränsat. I slutet av sitt liv blir hon dement och får paradoxalt nog en slags frihet tillbaka. En frihet att gå in i sin egen värld. Boken inleds dramatiskt på ett sätt som har betydelse för den fortsatta skildringen. Den är en episk roman om solidaritet och svek, om livsglädje och djup smärta. En roman om vad det är att vara människa.
Nu har du inte läst den här, men har du läst någonting av Gardell?
Ja, men det var nog ett bra tag sen. Alltså, men ett UFO i rang 3, också uppväxtskildring, alltså i lite förtäckt form.
Och de böcker som Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek tipsade om var följande. Domaredansen av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. En roman och talbok med text. 12 timmar och 22 minuter. Inläsare Malin Wahlstedt. En äkta man av Dennis Lehane. Thriller, talbok med text, 13 timmar och 53 minuter. Och den finns också i punktskrift. Inläsare är Anna Döbling. Tecknamn Hilde av Kjell-Ola Dahl. En kriminal- och spänningsroman. Talbok som är 13 timmar och 33 minuter lång. Och inläsare är Ingemar Nygren. Och så Holländan av Birgitta Bergin. En roman och talbok med text, 9 timmar och 19 minuter. Inläsare Karin Rosén. Och så Till minne av en villkorslös kärlek av Jonas Gardell. En biografisk roman. Den finns som talbok med text och även i punktskrift. Den är 13 timmar och 34 minuter lång i tal och inläsare är Ove Ström. Och reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. I appen Movie Talk finns nu en ny syntolkad film. Det är Blaze med både syntolkning och uppläst text för biobruk. Filmen bygger på boken Living in the Woods in a Tree, Remembering Blaze Foley, och handlar om den amerikanske countrymusiken Blaze Foley.
Under hela den kommande helgen 23-25 november är det julmarknad på Högestad Gods mellan Ystad och Tomelilla. Entrépriset är 60 kronor. Men idag är det en dag för i första hand rörelse- och funktionshindrade som har fri entré mellan klockan 13 och 16. Och det gäller även ledsagare. Lördag och söndag pågår julmarknaden mellan 10 och 16. Och det finns hantverkare som visar sina produkter och ett stort utbud av delikatesser till julbordet.
Det är även julmarknad vid Krageholms mölla i Sövestad nu på söndag 25 november från 11 till 16. Där finns kaffeservering, glögg, korvgrillning och försäljning av stenugnsbakat bröd, julkakor med mera. Hantverkare ställer också ut. Det är gratis inträde och fri parkering.
Samma dag den 25 november mellan klockan 11 och 16 är det julmarknad på Granhyddan i Beddingestrand. Arrangörer är Lilla Beddinge BK. Och adressen är Beddinge Strandväg 127.
Ingemar Ottosson är docent i historia och han är en av de Lundaforskare som föreläser under de pågående biblioteksföreläsningarna Skåne runt i regi av Lunds universitet. Ottossons tema är Kinas historia ur olika perspektiv. Den 27 november kommer han till biblioteket på Väster i Lund. Det ligger på Örnvägen 66. Och han berättar då om en kinesisk och en japansk diplomat som under stora risker räddade tusentals judar undan förintelsen. Hur kommer det sig att de flesta av oss aldrig har hört talas om dessa båda? På Ängelholms bibliotek den 5 december är temat Shanghai, från opiumhåla till modern metropol. Och på Hörs bibliotek den 11 december berättar Ottosson om enkekejsarinnan Tseji, stavas Xixi, som de facto styrde Kina under delar av 1800-talet. Alla föreläsningarna börjar klockan 18 och det är fri entré.
En annan föreläsning i samma serie heter Tyngre än ljus. Hur utforskar man universums osynliga mörka materia? Den som vill veta det kan med fördel be sig till Atriumgården på Lunds stadsbibliotek den 28 november klockan 12. Då partikelfysikern Rut Pötken från Lunds universitet föreläser. Och det är fri entré.
Fantasifull tangomusik av finskt snitt blir det på Palladium, Södergatan 15 i Malmö, den 29 november 19.00 med genreblandande Johanna Johola Trio, som räknas till de främsta förnyarna av finsk dragspelsmusik med tango nuevo stuk. Biljetterna de kostar 180 kronor och 100 för studerande. Kulturcentralen säljer biljetterna.
Den som räknar sig som senior och funderar på att testa körsång kan spontant besöka kulturkvarteret i Kristianstad den 30 november klockan 13. Då är det öppen repetition för alla nyfikna och det är bara att komma. Den 19 december 17.30 till 20 på samma plats är det istället öppen scen för ungdomar mellan 16 och 25 år. Det är ett arrangemang av Ung Kraft Kulturkvarteret. Dit är föranmälan på telefon 070 320 58 59.
I Lunds domkyrka är det adventsmusik lördagen den 1 december klockan 18 med två olika körer.
Trelleborgs scoutkår bjuder in till julmarknad på Rådhustorget i Trelleborg söndagen den 2 december mellan 12 och 18. Korvgrillning, lotteri och glöggförsäljning utlovas.
Musikerna i ensemble Mare Balticum ger konserten Aqua på Hässleholms kulturhus den 5 december mellan 19 och 20.30. Namnet har inget med det danska gladpopbandet att göra utan temat är vatten, Aqua. Det blir musik med vattentema av Claudio Monteverdi, John Dowland samt idag mindre kända komponister som Bartolomeo Tromboncino, Jacob Olbricht och Alexander Agricola. Det spelas på instrument av 1500-1600-tals typ, fiddla, viola da gamba och olika lutinstrument samt fagottens föregångare dulcen och inte minst blir det sång. Biljetterna kostar 100 kronor och säljs vid dörren. Arrangör är Föreningen Norden.
Det talas en del om sakernas internet, alltså att till exempel kylskåp och allehanda andra vardagsmanicker ska vara uppkopplade till nätet och både kunna ta emot och sända information. Forskaren Emma Fitzgerald från Lunds universitet är specialiserad på kommunikations- och datorsystem samt telekommunikation. Den 6 december klockan 12 besöker hon Trelleborgs bibliotek för att under ett lunchföredrag prata just om sakernas internet eller The Internet of Things. Och det är fri entré.
I Kävlinge har den dagliga verksamheten Julbasar den 7 december mellan 13 och 15.30, dels på Västra Långgatan 24 samt på stationen Högalidsvägen 6. Förutom till exempel smycken och ljus så säljs julfika och glögg.
Vill man gå på julskyltning kan man till exempel bege sig till Ystad den 2 advent den 9 december mellan 14 och 19. Det är öppet i butikerna och julmarknad längs gågatan.
Och Smyge byalag arrangerar julmarknad den 9 december i byahuset på Idrottsvägen i Smygehamn. Det blir livemusik, hantverk och mat mellan 10 och 16.
White Christmas har man kanske hört talas om, men den som istället vill ha Blue Christmas med artisterna Ladies in Blue, Frida Gren och Kristoffer Tsar får besöka biografteatern Skala på Stora Östergatan 12 i Ystad den 15 december mellan 19 och 21.30. Biljettbokningen nås på telefon 0411 132 50.
Den 15 december 16.30 är det julkonsert i övervåningen på Södra Stallet på Borsö kloster i Hörs kommun. Det är vissångaren Martin Bagge som framför en julsaga i ord och toner av Charles Dickens, Carl Michael Bellman, Evert Taube, Harry Martinsson och Selma Lagerlöf. Biljetter bokas via hemsidan bosjokloster.se eller köps i dörren på konsertdagen.
Och så julkonserterar Musikhögskolan på flera håll. Programmet bjuder på allt från klassiska julsånger till nyskrivet. Medverkar gör Musikhögskolans symfoniorkester, en stor kör, instrumentalensembler och solister under ledning av Mats Pålsson. Den 14 december klockan 19 är konserten i Lunds domkyrka. Och 15 december klockan 15 och 18 i Sankt Petri kyrka i Malmö. I Lund kostar det 150 kronor och biljetterna säljs av bokhandeln Arken på Kyrkogatan 4 i Lund. Telefon 046 33 38 88. Medan det i Malmö är fri entré.
När julen väl är överstökad och det nya året ännu inte anlänt kan det vara tid att minnas artisten Carl Pedal. Den 28 december ges hyllningskonserten Carl Pedal en rockhyllning på Malmö Arena i Hylje. Medverkar gör bland annat Olle Jönsson, Sven Melander, Danne Stråhed och musiker från The Ark. 17.30 började med middag och 19.00 drar konserten igång. Biljett med middag kostar 1205 kronor, medan läktarplatser till konserten kostar mellan 530 och 590 kronor. Ticketmaster säljer dem.
Country- och dansbandet Lasse Stefans inleder liksom tidigare år spelåret med att uppträda på Parken i Trelleborg fredagen den 4 januari. Det är femte året som dansbandet uppträder i Trelleborg i samband med 13-helgen. Kvällens värd är radio- och tv-profilen Thomas Deutgen. Och evenemanget varar från klockan 21 till 01.00. Bland annat Nordic säljer biljetter som kostar 250 kronor. Och det går också att boka supé som kostar 180 kronor och det gör man i så fall separat på telefon 0734 40 30 77.
Det är premiär för Arlövsrevyn 2019 lördag den 5 januari 1930 på just Arlövs teater. Och det är även 25-årsjubileum för teatern. Medverkar gör bland andra Sven Melander, Jenny Rosengren som också står för koreografin och Kent Nilsson med flera. Regissör är Adde Malmberg. Föreställningen spelas en torsdag till söndag fram till den 2 mars. Biljetterna kostar 495 kronor och bokas på telefon 040 43 79 11. Adressen är Bolagsgatan 10 i Burlöv.
Biljettinformation. Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Och Nordic har telefon 0455 61 97 00.
Kalendern för årets 48:e vecka inleds måndag den 26 november då Linus har namnsdag och årets litteraturpristagare tillkännages. Ja, Augustpristagarna alltså. Något Nobelpris i litteratur blir det ju inte i år. 70 år fyller denna dag tv-nyhetsankaret journalisten Claes Elfsberg. Och efter pensioneringen har han fortsatt vikariera i rutan, bland annat på SVT:s nyhetsprogram Rapport.
Tisdag den 27 november är Astrids och Astas namnsdag. Och i dessa brexit-tider är det kanske en ödets ironi att detta datum 1967 så uttalade Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle att han skulle lägga in sitt veto mot ett brittiskt medlemskap i EEC, eller på svenska EG. Alltså det europeiska samarbete som ännu inte blivit EU. De Gaulle menade bland annat att det bland britterna fanns en djuprotad fientlighet mot en europeisk gemenskap. Storbritannien blev medlem i EEC 1973.
Onsdagen den 28 november har Malte namnsdag och i Wien inleder det internationella atomenergiorganet IAEA ett tredagars möte på ministernivå och med representanter för forskning, myndigheter med mera. Ett tema är IAEAs roll i att pusha för användandet av kärnteknik för att möta, som det heter, utmaningar i samband med klimatförändringar. En av öppningstalarna är kronprinsessan Victoria, medan energiminister Ibrahim Baylan inte deltar. I det kaukasiska vinlandet Georgien är det dags för andra omgången i presidentvalet mellan den oberoende kandidaten, franskfödda exilgeorgiskan Salome Zurabishvili, tidigare fransk ambassadör i Georgien och även före detta georgisk utrikesminister, samt hennes motståndare Grigol Vashadze från regeringspartiet som heter Georgisk dröm. I opinionsundersökningarna leder Vashadze.
Torsdag den 29 november är årets 333 dag och det är Sune som har namnsdag. Något sirligare är kanske namnet Saturninus som firades detta datum till och med 1901. 40 år har passerat sedan riksdagen 1978 fastslog att kollektivanslutning till ett politiskt parti inte var förenligt med den grundlagsskyddade åsiktsfriheten. Men många LO-förbunds kollektivanslutning till Socialdemokraterna upphörde inte förrän 1990. Detta datum 1898, alltså för precis 120 år sedan, föddes författaren och teologen C.S. Lewis i Belfast på Nordirland. Hans populära böcker om sagolandet Narnia, som nås genom hemliga skåp eller passager vid lyktstolpar i skogen, är egentligen kristna allegorier. Lewis Narnia-böcker finns som talböcker och i punkt. Och hans övriga produktion främst som talböcker.
Från Djursholm till Danviks tull, via broarna i Gamla stan, har jag irrat full i tusen mörka dagar. Från
så fyller artisten Thomas Eriksson, mer känd som Orup, som vi hörde här, 60 år. Smeknamnet Orup är förknippat med journalisten Lars Orup. Däremot inte med Rehabsjukhuset med samma namn utan förhör. Något äldre, nämligen 85 år, blir den engelske bluesmusikern John Mayall. 1963 startade han bandet John Mayall and the Bluesbreakers som haft en lång rad medlemmar. Varav de kanske mest kända är Eric Clapton och bandet Fleetwood Macs frontfigur Mick Fleetwood.
Fredagen den 30 november tar årets näst sista månad slut. Det är Anders namnsdag, fordom kallad Andersmäss, som firades till minne av aposteln Andreas. Ett gammalt talesätt slår ju fast att om Anders slaskar så braskar julen eller tvärtom. Och att det braskade i Västra Jylland detta datum 1973 är säkert. Då sattes nämligen danskt novemberrekord i kyla, minus 21,3 grader. Den skånska väderprognosen för Andersdagen i år pekar, åtminstone för norra Skånes del, åt nollstrecket. Och exakt 300 år har gått sedan kung Karl den 12 blev skjuten vid Fredrikstens fästning i norska Halden, vilket var lika med ridå för den svenska stormaktstiden. En rad teorier har framförts om kulan som tog kungens liv. Var det må hända en metallknapp? Sköts han av sina egna? Men en tidigare Bofors-ingenjör har visat att norrmännen smidde och använde muskötkulor i järn av samma dimension som den som dödade Karl den 12. Historikern Peter Englund kommenterade detta i Dagens Nyheter nu i november med orden Karl den 12 stupade av en kula från norskt artilleri. Punkt. Slut.
Lördag den 1 december går vi in i vintermånaden och Oscar och Ossian har namnsdag. Det är världs-AIDS-dagen och trots allt bättre medicinering är immunbristsjukdomen AIDS fortfarande långt ifrån under kontroll. Enligt Folkhälsomyndigheten lever 37 miljoner människor med HIV-viruset idag. 25 miljoner av dem finns i Afrika söder om Sahara, där HIV är en av de vanligaste orsakerna till död och sjukdom. Från och med detta datum måste bilarna ha vinterdäck i Sverige. 60 år fyller en tunnel få resande med fjärrtåg till och från Stockholm kan undvika, nämligen den mellan centralstationen och T-centralens tunnelbanestation. Trängseln har dock minskat åtskilligt sedan pendeltågen förra året fick en egen station i och med huvudstadens motsvarighet till Malmös citytunnel, alltså citybanan.
Söndagen den 2 december ska vi kanske vara tacksamma för att Babiana ströks ur namnsdagslängden redan 1774. Nu för tiden har Beata och Beatrice namnsdag detta datum och det är första advent.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar vi med ett meddelande från Skånes taltidnings redaktion. Det är att glöm inte att meddela adressändring när du flyttar. Vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen och om du inte hör av dig till oss så får ingen tidning när eftersändningen upphört. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon och vi inte redan har mobilnumret. Om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon då alltså. Skånes taltidnings kansli har telefonnummer 040 673 0970. Eller så kan man e-posta till skanestaltidning@skane.se.
Så några meddelanden från SRF Skåne. Först en inbjudan. Lördag 19 januari träffas vi i Malmö för att bowla. Vi gör det klockan 16 på Big Bowl, adress Östra Förstadsgatan 26. Efter bowlingen äter vi buffé. Beräknad hemresa 21.00. Behöver du ledsagare från tåget anmäler du det. Du kan även åka färdtjänst om det passar bättre. Kostnad 200 kronor per person för mat och bowling. Första anmälningsdag måndag 26 november klockan 09.00 och sista torsdagen den 20 december till SRF Skånes kansli 040 777 75. Eller e-post srfskane@srfskane.se. Uppge vid anmälan om du behöver specialkost eller om det är något annat vi behöver veta. Efter sista anmälningsdagen får du bekräftelse och deltagarlista. I och med den nya datalagen måste ni som vill stå med på deltagarförteckningen godkänna det. Deltagaravgiften kan betalas direkt via vårt bankgiro som är 484-0989 eller Swish nummer 123-312-6299. Behöver du pappersfaktura så tala om det när du anmäler dig. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Har du frågor, kontakta Britt-Marie Linné, telefon 0708 18 17 33 eller SRF Skånes kansli. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. Och SRF Skåne meddelar också att mellan den 3 till 5 maj 2019 så anordnar Synskadades Riksförbund ett medlemsforum i Stockholm. SRF Skåne bjuder in till en utökad resa till både forumet och till Almåsa. Vi reser med tåg till Stockholm onsdag 1 maj med avgång på förmiddagen från Malmö. Tåget stannar för påstigande i Lund och Hässleholm. På tåget får vi en lättare måltid. Framme i Stockholm väntar buss för transport till Almåsa havshotell utanför Nynäshamn. Hotellet ägs av en stiftelse som står nära SRF. Det har nyligen genomgått en stor ombyggnad, så även för dig som varit där tidigare kan det vara en ny upplevelse. Efter incheckning blir det middag. På torsdagsförmiddagen ges det möjlighet att delta i olika aktiviteter inom och utomhus. Efter lunch är det fritt fram att till exempel ta en promenad i de natursköna omgivningarna eller varför inte ett besök på bastuflotten nere vid stranden. Efter middagen på kvällen blir det underhållning. På fredag efter lunch åker vi till Stockholm med buss. Där checkar vi in på de 2 hotell där vi bokat rum. Bägge ligger på gångavstånd både från Stockholm C och Stockholm Waterfront Kongresscenter där medlemsforum genomförs. Där blir det olika aktiviteter som seminarier och utställningar. Det finns också rika möjligheter att träffa synskadade från andra delar av landet. På lördagskvällen väntar festmiddag med dans. På söndag efter frukost tar vi tåget ner mot Skåne igen och får en lättare måltid serverad. Detaljerat program kommer att skickas ut tillsammans med bekräftelse och deltagarförteckning. Kostnad för hela paketet är 500 kronor för de som är medlemmar i Synskadades Riksförbund SRF Skåne. I det priset ingår resa tur och retur, hemorten Stockholm, 2 övernattningar på Almåsa, 2 övernattningar i Stockholm samt alla måltider från och med lunch onsdag till och med lunch söndag. De som inte är medlemmar kan komma med i mån av plats men får då betala den faktiska kostnaden. Vi har bokat rum för 65 personer plus ledsagare. Skulle det komma fler anmälningar kommer vi att göra allt för att alla ska få komma med. Anmälan sker på telefon 040-777-75. Första anmälningsdag är tisdag den 27 november från 09.00 och sista anmälningsdag torsdag den 20 december. Vid anmälan uppger behov av ledsagare, eventuella matallergier samt om du har ledarhund, rullstol eller rollator. Du måste också ge ditt samtycke till att stå med på deltagarförteckningen. Vi ersätter också resor till och från tågstation där X2000 stannar. Efter insänd räkning senast 3 månader efter aktiviteten. Har du inte möjlighet att vara med på hela resan så kan du naturligtvis delta i bara medlemsforum från fredag till söndag. Priset blir dock detsamma. Vi ser till att du får en tågbiljett och att du blir hämtad på Stockholm C vid mötesplatsen. Ta chansen att uppleva Almåsa havshotell samt träffa synskadade från andra delar av landet. Vi hoppas på en skön resa och många trevliga stunder. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne.
Vi avslutar den regionala delen av anslagstavlan med ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Söndag den 4 november var det dags för Mårtensfest. Vi höll till på restaurang Landet, tidigare känt som Lillåsa utanför Tommelilla. Vi var 33 medlemmar och övriga som slutit upp. Först blev vi serverade svartsoppa, alternativt svampsoppa med kråsåbröd. Därefter var det dags för huvudrätten, gås med diverse läckra tillbehör. För äppelkakan fick vi besök av bygdemålsförfattaren Lars Yngve, som också kallar sig Nils Ude. Han kåserade och lockade fram många skratt. Dessutom hade han en del av sina böcker till försäljning. Slutligen var det lottdragning, som vanligt med många och fina vinster. Hälsar Jonas Pettersson, pressombud.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs, som inbjuder till jullunch på Hurva Gästis fredagen den 14 december. Avfärd från SRFs lokal klockan 10.30, samling senast 10.15. Beräknad hemkomst cirka 16.30. Deltagaravgift 250 kronor för medlemmar i SRF Helsingborg Höganäs, och det gäller även ledsagare. Fullt pris för övriga 680 kronor. Sista anmälningsdag är fredag den 7 december klockan 12 till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Program: vi reser på småvägar mot Eslöv och vidare till Hurva Gästis. Här avnjuter vi en fantastiskt god och riklig jullunch. I priset ingår bussresa i modern turistbuss, komplett jullunch inklusive lättöl eller vatten, kaffe med kakor och julgodis. Dryck därutöver betalas av var och en själv. Välkomna med på julresan. SRF Helsingborg i Höganäs har också information från valberedningen. På månadsmötet i februari 2019 ska vi nominera kandidater till valen på årsmötet med avseende på styrelse och ombud till representantskap. Valberedningen vill ha in förslag från medlemmarna. Kontaktuppgifter: Lennart Germundsson, 21 48 82. Börje Kylenstierna, 30 17 217 eller 0703 22 04 44. Eller Solveig Martinsson, 16 21 41.
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga har en inbjudan. Precis som förra året hälsar vi välkomna till årets Lucia-firande i Ballingslöv den 10 december. Lucia-tåget kommer klockan 13, så du bör vara där 12.40. Avslutning klockan 15.30. Lucia-tåget kommer från Ballingslövs skola. Därefter smakar det gott med kaffe och något gott till som föreningen bjuder på. Eftermiddagen avslutas med att Ingemar Nilsson spelar och sjunger för oss. Adressen är Höga Stensgatan 20 i Ballingslöv. Meddela om du har ledsagare med dig. Anmäl dig senast den 5 december till Anna-Lena Päckele, telefon 0451 231 01. Eller mobil 070 36 00 647. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Kristianstad Bromölla och dess valberedning meddelar att den inför årsmötet 2019 önskar att få vetskap om eventuella avsägelser av styrelseledamöter eller andra valda ombud senast den 31 december. Och kom gärna med förslag på medlemmar att välja in. Kontakta valberedningen, Kjell Nilsson, 044 940 16, Ingvar Andersson, 0730 48 87 09 eller Torbjörn Sjören, 0709 40 58 62. Och så finns en inbjudan till Antis bokcirkel från SRF Kristianstad Bromölla. Hej bokvänner! Välkomna till biblioteket i Kristianstad tisdag 20 november mellan 13.30 och 15. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström, rummet. Efter boksnacket fikar vi som vi brukar och Karin eller Stefan är med som vanligt. Välkomna! Med vänlig hälsning, Torbjörn.
Synskadades Riksförbunds lokalförening i Osby har inbjudan till julfest på restaurang Borgen på Västra Storgatan 33 i Osby. Detta torsdag den 13 december klockan 16 till cirka 21. Man dukar upp ett traditionellt julbord med allt gott som tillhör just ett julbord. Det blir också underhållning. Pris 100 kronor per person och det gäller alla deltagare. Anmäl om du kommer till Kerstin, telefon 0479 104 90 eller mobil 072 205 94 88, senast fredag den 30 november. Varmt välkomna, hälsar styrelsen.
Synskadades riksförbund Ängelholm Båsta inbjuder till julkonsert lördag 1 december i Hovs kyrka. Vi samlas 15.30 i Hovs församlingshem för att dricka adventskaffe och går därefter cirka 50 meter till kyrkan för att lyssna på musik och sång av Hallavara Stompers som börjar 18.00 och var mycket uppskattat förra året. Beräknad avslutning 19.30. Vi åker med abonnerad buss från Ängelholm med uppsamling på följande platser. Polishuset 14.15, Sockerbruksskolan 14.25, Folkets hus 14.35 och Villans servicehus 14.45. Uppge vid anmälan var du vill gå på bussen. Pris 50 kronor per person. Anmäl om du kommer senast fredagen den 23 november till Eva-Lena 0431 43 0917 alternativt 070 665 4373 eller till Irene 0435 522 16 eller 070 154 7466. Alla hälsas varmt välkomna, styrelsen. Anslagstavlan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne börjar med meddelanden från SRF Lundabygden. Och de bjuder in till julfest lördag den 8 december. I år på Östarps gästgivargård där vi återupplivar julstämningen med årets trevliga julfirande. Värdparet Yvonne och Conny tar emot och välkomnar med glögg och pepparkakor. Vi serverar sedvanlig julbuffé med både kalla och varma rätter och det hela avslutas med kaffe. Tid 14-17.15, adress Gamla Lundavägen 2481-79 i Blentarp. Deltagaravgift 300 kronor. För att så många som möjligt ska kunna delta i julfirandet arrangerar vi samåkning med buss. Den går från Västra stationstorget i Lund 13.15. Bussen kör hemåt klockan 17.15 och är vid Västra stationstorget igen cirka 18.00. Givetvis får du ta dig på egen hand till Östarp och tillbaka om du vill. När du anmäler dig så berättar du om du åker med bussen. Inbetalningskort sänds ut efter anmälan till arrangemanget. Sista anmälningsdag 30 november till kansliet 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden bjuder också in till visning av nya hjälpmedel onsdag 12 december 16-19 i föreningslokalen. Polar Print kommer då för att visa bland annat två nya och portabla flexibla förstoringskameror som nu finns i Region Skånes sortiment. Samt det nya GPS-hjälpmedlet Victor Reader Track som är en kombinerad GPS- och talboksspelare. Även andra nyheter kommer att visas, till exempel en färgindikator och punktdisplay. Det bjuds på fika. Anmäler senast den 7 december till kansliet.
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15 eller på onsdagar mellan 12.30-16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma. Fast om du regelbundet deltar behöver du bara höra av dig om du inte kan. Måndag den 26 november blir det frågesport och tidningsläsning. Den 27 blir det bingo och onsdag den 28 november kanasta. SRF Malmö hälsar också att du är välkommen till föreningens traditionella julfest lördag den 15 december. Vi träffas klockan 13 och inleder med glögg och pepparkakor. Därefter avnjuter vi två jultallrikar, dricker öl eller vatten och varför inte en julsnaps. Desserten består naturligtvis av ris à la Malta och vi avslutar med kaffe och kaka. Vi bjuder på maten och drycken är till självkostnadspris. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se tidigast måndag den 26 november. Och sista anmälningsdag är torsdag den 6 december. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen.
SRF Ringsjöbygdens valberedning uppmanar medlemmarna att komma in med förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och övriga förtroendevalda till årsmötet 2019. Kom ihåg att tillfråga den du vill nominera innan du meddelar valberedningen. Ditt förslag vill vi ha senast 1 december klockan 12 till Birgitta Johansson, telefon 0413 54 13 33. Med vänliga hälsningar, Maria Johansson, valberedningen.
Synskadade svänner i Eslöv bjuder synskadade i Eslöv, Hör och Hörby på julbord på Ringsjöstrand lördag den 8 december klockan 15 till 18.30. Sista anmälningsdag är söndag den 25 november till Birgitta på telefon 0413 54 13 33 eller till Folke på telefon 0413 612 09. Du ordnar själv med transporten. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
Så ett trafikmeddelande. I Eslöv har man satt upp byggställningar längs Stora torgs västra sida. Det har flyttat hållplatsen Stora torg läge B som stadsbuss 1 och 2 stannar vid cirka 30 meter norrut. Så ska det vara till den 23 december klockan 7.
Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka, fredag den 30 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!